Så. Hörs jag? Det brukar vara svårt att få ner volymen på den här tillräckligt mycket så man inte får ont i öronen. Så ikväll ska vi titta på en text i femte Mosebok. Och femte Mosebok, det är en väldigt intressant bok. Det är lite som en utsändningsbok kan man säga för israeliterna innan de går in och intar det förlovade landet. Mose ger folket en massa förhållningsregler för framtiden. Hur israeliterna ska förhålla sig till andra folk, vilka högtider som ska firas, vilka offer som ska göras, vilka lagar som ska gälla och sånt. Och boken är som sagt väldigt intressant och inte jättesvår att hänga med i. Så den är ganska lätt att läsa. Till skillnad kanske från den tredje Mosebok som är lite svårare. Men i kapitel 18, där jag kommer göra ett nedslag idag, så varnar först Mose Israels folk för att inte befatta sig med spådom, svartkonst, andebesvärjelser och liksom söka svar hos de döda och liknande sådana grejer. Och sen går han vidare och så talar han vilka man istället ska lyssna på. Och han kallar dem då profeter som ska tala i hans namn. Och han förklarar lite hur man ska kunna veta att det profeterna säger faktiskt är från Gud. Och han säger då att när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod och du ska inte frukta honom. Eller du ska inte vara rädd för honom, står det. Men samma ord hyfsat. Så lyssna inte på någon som säger sig tala för Gud som säger någonting som inte kommer att hända. Det står till och med att han ska stenas, men det behöver vi inte göra idag, tänker jag. Men mitt emellan de här två råden om att inte befatta sig med spådom och andebesvärjelser på ena sidan och att bara lyssna till profeter som talar Guds ord på andra sidan, så kommer en förutsägelse om en specifik profet som ska komma. Och det är texten vi kollar på idag, och det är verserna då 15 till 19 i femte Moseboken 18. Så femte Mosebok 18, verserna 15 till 19. Jag ska försöka visa att det är Mohammed det talas om. Ja, nej, inte riktigt. Så här säger Herrens ord. En profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb. Den dag när ni samlades där och du sa: jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre, för då kommer jag dö. Herren sa då till mig: de har rätt i vad de säger. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Om någon inte lyssnar på mina ord som han talar i mitt namn, så ska jag själv utkräva det av honom. Så här pratar Gud och Mose. Inte om profeter i allmänhet, utan om en specifik profet som ska komma från israeliterna. Och Gud ska lägga sina ord i hans mun och han ska tala som Gud befaller honom. Den här profeten finns sedan liksom i hela det judiska folkets medvetande på hur framtiden ska bli till. Och när vi kommer till den tiden när Jesus kommer, så hade man en ganska väl utbyggd syn på den här framtiden, den sista tiden när Messias kommer. De väntade på en Messias, alltså den smorde kungen, och man väntade på återkomsten av Elia, och man väntade på profeten. Vi ser det här klart om man tittar i Johannes evangeliet 1, 20-21. Så Johannes döparen har precis kommit på scenen och prästerna och leviterna skickar folk för att fråga honom vem han är. Och det står så här: han bekände och förnekade inte, han erkände, så Johannes döparen erkände: jag är inte Messias. Okej, så han är inte Messias. Vad frågar de sen? Jo, då frågar de: ja, men vem är du då? Är du Elia? Och han sa: nej, det är jag inte. Nej, är du profeten? Och han sa: nej. Så det är inte Johannes döparen vi kallar profeten. Johannes döparen, jag skulle kunna gå in på vem han är, men det är inte jätteviktigt i predikan. Men vi kan se att folket väntade på någon som kallades profeten. Och när de säger så menar de precis den här profeten som Mose talar om. Det är liksom den profeten man talar om som skulle komma. Så folket väntade på profeten. Och vi kan se på ett par andra ställen i Johannes evangeliet att folk säger att oj, han måste vara profeten som ska komma, när de talar om Jesus. Två ställen, Johannes 6 och 14 och 7 och 40, där folket reagerar på det Jesus säger och säger: oj, han måste vara profeten. Så folket hade alltså den här profeten som koncept i sina huvuden. Så var det egentligen Jesus som Mose talade om? Vad var det Gud sa att profeten skulle göra? Jo, han sa så här: jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt jag befaller honom. Känner ni igen de orden eller liknande ord som Jesus sa själv? Om man, ni kan titta med mig i Johannes kapitel 5, 19-20. Johannes evangeliet kapitel 5, vers 19-20. Där står det så här: Jesus svarade dem: jag säger er sanningen, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. Så Jesus sa här att han gjorde inget annat än det han såg fadern göra. Och om vi går vidare till Johannes 8 och 28 så är Jesus ännu klarare. Där 8:28 så säger han: då sa Jesus till dem: när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är, och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som fadern har lärt mig. Så vad är det Jesus säger här? Jo, Jesus säger att när ni har korsfäst mig, då ska ni förstå att jag är den profeten som Mose talar om. Och nu kommer den här slutklämmen. Om Jesus hävdade att han var profeten, som han gjorde här, vad sa han då till folket som lyssnade på honom? Om folket visste om den här texten om profeten, vad kommer precis efter att Jesus ska tala, eller att profeten ska tala Guds ord? Jo, i vers 19 i 5 Mosebok 18 där, så står det: om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn, så ska jag utkräva dem av honom. Så det Jesus sa var att när ni har korsfäst mig, så ska ni förstå att jag är profeten som skulle komma, och då ska ni ta tillvara på mina ord, för att om ni inte lyssnar på mig så kommer ni själva stå ansvariga inför Gud. Men vi som är de värsta av syndare och därigenom förtjänta av fördömelse behöver inte nu stå ansvariga inför Gud om vi väljer att följa Jesus. För han kom för att på korset få sin kropp slagen och bruten och få sitt blod utgjutet, och på så sätt ta det straffet vi förtjänade. Och istället så blir vi tillräknade hans rättfärdighet. Så om vi ger vårt liv till honom nu, lyssnar till hans ord, vi följer honom och lyssnar på honom, då ska inte Gud avkräva något i hans dom längre. För han avkrävde det redan av profeten själv, Jesus från Nasaret, som stod i vårat ställe. Och nu ska vi ta Herrens måltid och vi ska komma ihåg det profeten gjorde för oss. Amen.
Ni vet den här texten som vi ofta påminner oss om när vi bekänner våra synder i första Johannes brevet kapitel 1 och vers 9. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och vadå? Rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss ifrån all orättfärdighet. Är inte ganska fascinerande text det här att Gud är rättfärdig när han förlåter oss synderna? Precis av den anledning som Jona avslutar med här. Alltså våra synder är redan betalda. Så om Gud skulle utkräva det av oss som är i Kristus, så vore det orättfärdigt av honom. Då tar han dubbelt betalt. Och vi sjunger, Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Det är det vi firar. Det är det vi minns. Jesus har gjort allt. Priset är betalt. Så vi påminner oss än en gång om hans kropp och hans blod för vår skull.